En podcast från Aftonbladet.
Sverre Magnus byggs nu som kunglig profil i Norge.
Och Kates dyra vanor avslöjas i brittisk press.
Och Meghan och Harry slutar aldrig att förvåna. Nu ska de producera film om kriget i Afghanistan.
Det här är podden Kungligt med mig, Jenny Alexandersson.
Och med mig, Maria Bjaring.
Hallå Maria!
Hej! Alltså nu är det lite synd att detta inte är tv eller video utan bara podd. För idag så har du på dig något mycket, mycket, mycket speciellt. Alltså runt i din krage. Du har drottning Silvias scarf. Vad är det som pågår, Jenny?
Nu har den kommit. Jag beställde ju från guldbröllopskollektionen en liten scarf. Det finns i tre storlekar så jag beställde den minsta. För den kan man nästan knyta som en liten slips.
Ja. Precis, den är faktiskt väldigt snygg. Jag har ingen scarf-tjej, men den där... Aha.
Ja, men och snygg till skjorta, tänker jag.
Var den värd pengarna?
Ja, det tycker jag. Den här kostade nog, vad var det, 650 eller någonting.
Men den där kan du ha resten av livet.
Ja, och det är ju något ikoniskt över den ändå.
Och jag tycker den är sådär, vi ska inte prata, sitta här och marknadsföra drottning Silvias scarf. Men det som jag tyckte var lite kul med den, det är att det är ett snitt som gör att du skulle kunna ha på den på någon, inte vet jag, studentmottagning och se lite fin ut. Mm. Du skulle också kunna ha den med kavaj och se ut som att du leder näringslivets makthavarlista.
Se där, ja. Se där. Bra köp, man tror.
Okej, idag så börjar vi med prinsessan Madeleine. För igår så fick vi veta att prinsessan ger sig in i tv-branschen. Hon har skapat en animerad tv-serie som kommer att ha premiär på streamingtjänsten Sky Showtime senare i vår. Den heter Hidden Island och Madeleine, hon gör ju den här tillsammans med sin vän Carine Gustafsson Teixeira. Och det var ju också hon, Jenny, som Madeleine gjorde barnboken Stella och hemligheten med. Den här boken som kom ut 2019.
Ja, men precis. Det här var verkligen oväntat. Och jag tänker så här att jag måste nog börja omvärdera mina tankar om Madeleine. För hon har verkligen gjort oväntade och modiga val de senaste åren. Och nu är det är inte så att jag har gått och tänkt att hon är någon slags konservativ, alltså klassisk... Men jag blir lite glad över att hon tar såna här faktiskt lite roliga, oväntade beslut.
Men jag får nästan en känsla av att hon börjar bli lite som Meghan. Alltså med Meghans spretiga projekt. Men det är ju spännande. Ja. Och det är ju spännande att följa och se hur det går. Och det är kul när människor testar saker, tänker jag. Och hoppar på grejer. TV-serien beskrivs då som en äventyrsserie för hela familjen, förlåt. Och tanken är att den ska uppmuntra barn att utforska naturen och vistas mer utomhus. Serien görs i 20 avsnitt på vardera 7 minuter.
Ja, det är ju korta avsnitt.
Fast det är ju en barn...
Det är ju till barn.
Det är ungefär så långa. Alltså, de behöver ju inte vara filmer. Tänk vad det är på typ Olle Bonk och sånt.
Nej, precis. Koncentrationsspannet är ju inte jättehögt idag. Alltså, barn är vana att se korta klipp på YouTube-klipp och sådär. Så det är nog kanske ganska lagom. Och det finns ju en bra tanke bakom just det här med att få barn och unga röra sig mer. Det är ju också något som genomsyrar hela kungafamiljen. Daniel Victoria med sin organisation Genpep, de håller också på med det ämnet. De kanske kan hitta lite så här synergier och samarbeten framöver, tänker jag.
Lätt nästan roligare att säga synergier.
Men jag måste också lägga till att, ja, men när du sa det här likheten med Meghan, jag uppfattar ju Madeleine så mycket mer samlad i det hon gör, men jag håller med om det du säger, att det känns ju lite spretigt, det gör det ju.
Och Madeleine har ju också startat då hudvårdsföretaget som fått stark kritik. Det här var ju då produkter som är riktade mot barn. Hon använde sig själv regelbundet i reklamfilmer för det, och hon har även använt sina egna barn i reklamfilmer och klipp på sociala medier. Och den, alltså, kritiken har ju, den liksom går lite i vågor, känns det som. Vad kan vi förvänta oss av den här lanseringen, tänker du?
Men det är ju alltid ett risktagande när man startar nya projekt, det är det ju. Och jag tror ju att allt kommer handla om kvalitet och budskap med den här tv-serien. Och för den här duons skull så hoppas jag ju såklart på att de har gjort ett gediget jobb, att produktionsteamet har gjort en riktigt bra produkt. Men, och det här vet ju Madeleine om, hon kommer alltid att bli granskad in i minsta lilla söm i vad hon än gör. Och på något sätt så får man tänka att jo, men så ska det ju vara, för det här är ju en familj med mycket makt i fråga om pengar, moral, kontakter i samhället och så vidare. Och jag tänker ofta på det att när kungen tog det här beslutet hösten 2019 om att kapa grenarna i familjen, så var ju det, och det har ju Madeleine själv sagt också, en möjlighet för henne och Carl Philip att ägna sig åt någonting annat, åt egen verksamhet.
Mm.
Och Madeleine, men man får inte glömma bort det, att Madeleine är ju fortfarande en person som är hårt kopplad till kungahuset som symbol för Sverige. Så det här är ju hela tiden en balansgång.
Mm. Det är ett danskt produktionsbolag som ska göra den här serien. Jag kommer faktiskt inte ihåg i sittande stund nu vad de hette, men jag kollade upp dem igår. De har gjort en tidigare animerad barnserie. Och jag försökte liksom hitta recensioner, alltså lite så, och det var lite svårt för det fanns inte, jag tror att man skulle nästan nämna det som statistiskt säkerställt fanns inte, utan det var så här, tre stycken hade tyckt till och de tyckte det gav den 4 av 5. Ja, nog sak samma, men de är i alla fall liksom ett seriöst produktionsbolag, så vi får ju hoppas att det där går bra. Vi har ju sett många kungligheter som då, som står en bit från tronen och startar företag och tjänar egna pengar. Bland annat då Märta Louise, och till slut så blev det ju fullständigt ohållbart med henne. Och hon får ju inte längre lov att representera. Jag tror inte att hon vill det heller.
Nej, alltså det var väl... eller jo, hon sa faktiskt i en intervju att hon var ledsen över att hon förlorade sina beskyddarskap. Att hon gillade den delen av arbetet. Okay. Ja.
Men det kanske man också bör säga.
Ja, 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 fast jag tror hon menar det. Ja.
Men vi har ju även då Meghan och Harry som vi nämnde. De har ju testat en rad branscher i försök att vara någon slags multi-entreprenörer. Men där har vi ju sett att det har avslutats, flera storföretag har avslutats liksom olika kontrakt med det här paret. Mm. Där har det ju inte gått, det är väldigt spretigt.
Och rörigt för dem. Och Meghan, på tal om animerade filmer, Meghan... pitchade ju en idé som faktiskt höll på att bli verklighet om en animerad film. Om en ung flicka som träffade historiska kvinnliga förebilder. Den lades ju ner på tidigt stadion.
Men är det så här att det är hudvård, animerade barnfilmer, potentiellt sett klädmärke? Eller, alltså är det det som är liksom...
Jag tror Meghan håller på med någon slags livsstil.
Jag tänkte som är som en röd tråd. Märta, Louise, Madeleine, ja. Meghan. Alltså...
Nej men du, det är ju mer att det här är branscher som ligger i tiden. Och det är branscher som är lukrativa. Så att jag tror mer att det handlar om att man väljer att gå den vägen. För att Madeleine har till exempel sett många av sina vänner, de är väldigt framgångsrika med sina företag. Och det är klart man blir inspirerad. Och hudvård och make-up-branschen är gigantisk. Det finns mycket pengar där. Men sen får man väl också tänka att ha en kunglighet då på sin fakturalista som företag eller i sitt stall då, det är inte det att det garanterar framgång, så är det ju. Det kan också bli stora misslyckanden.
Mm.
Och det, opinionen både i Storbritannien och i Norge har ju varit hård mot de här kungligheterna. Och det får man ju med sig när man diskuterar kungliga affärsmöjligheter så att säga. Men när det gäller prinsessa Madeleine så gjorde man ju klart från hovets sida i alla fall att hon i företagssammanhang alltid är privatpersonen Madeleine, alltså Madeleine Bernadotte. Det är ju i sig, ja, det är ett statement från hovets sida, men det är också en omöjlighet för att
ja, det är det ju.
Hon är ju känd som prinsessa Madeleine i en hel värld.
Ja, alltså vi
så det är komplicerat.
Och det var ju när de släppte den här då nyheten igår, Madeleines animerade tv-serie, det blev ju liksom en, antingen notis eller...
Det var en världsnyhet.
Ja, men precis. Och det hade det ju aldrig varit om det inte vore hon.
Så är det ju. Så är det ju.
Men tjänar man så mycket pengar på animerade barnfilmer? Det känns mer som det är en sån här... Lite good stuff to do.
Och det har ett bra budskap då. Men det handlar nog kanske också om... Nu kan jag ingenting om den branschen, men kanske licensen om den sänds utomlands eller köps upp liksom.
Ja. På det viset.
Där kan du ju lägga pengar.
Okej, men succé eller flopp?
Det får vi se. Men är det en gedigen och kvalitetsserie så säger jag flipp.
Just det, vi har ju inte sagt. Detta är onsdag 20 maj. Klockan är nu strax efter 10.
Mm.
Vi brukar ju säga det så att alla som lyssnar vet var vi befinner oss liksom i tidsspannet. Okej, men nu ska vi gå över till Norge. För man har ju firat 17 maj där, alltså nationaldagen. Det är ett väldigt stort firande i Norge, som vi alla vet. Den är ju till mångt och mycket större, tycker jag. I alla fall ja, de allra flesta skulle väl anse att det är större än det svenska nationaldagsfirandet.
Ja, kanske på ett sätt. Även om vår kungafamilj faktiskt går man ur huset på nationaldagen. Det är ju lite av en lite av en stor dag för svenska kungafamiljen också. De brukar ju dela upp sig och besöka olika städer för att sprida firandet så att fler kan ta del av det. Mm. Men det gör kanske att man uppfattar firandet i Norge som större, för där är hela kungafamiljen samlad och med. Liksom, först på Skaugum, då är det ju kronprinsparet med familj som tittar på barnparaden som passerar. Och sen så samlas då hela stora familjen då på slottet i Oslo. De går ut på balkongen och vinkar till folk som samlas. Och i år så, ja, fullt ställ minus då prinsessan Ingrid Alexandra, för hon är kvar i Sydney där hon studerar.
Men hon skickade en hälsning från Australien. Vi tar och lyssnar på den.
Kära allesammen, idag har jag lite extra hemlängsel. Det är så fint att vi kan pynta oss och gå i tåg och fira grundloven vår. Idag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
Ja, Ingrid Alexandra gratulerade Norge på dagen, som man då säger på norska. Och hon sa att hon tycker det är fint att man kan klä upp sig, gå i parad och fira grundlagen. Och hemma i Oslo var som sagt då resten av familjen samlad. Även Mette-Marit var med. Kronprinsessan dök upp med en syrgasapparat. Och hon hade också som en liten högre pall som ställdes bakom henne vid porten till Skaugum. Hon hade ju liksom inte riktigt kraft att stå upp hela tiden och titta på den här barnparaden. Hon gick in sen efter en kort stund.
Ja, men det här är ju tecken på att Mette-Marit är svårt sjuk. Men ändå fint att hon orkar och vill vara med en stund. Den här gången så var det ju hennes son då, Sverre Magnus, hjälpte till och bar den här syrgasapparaten. Och det visar ju allvaret med lungfibrosen. Samtidigt som det visar att hon vill vara närvarande, hon vill bidra. Så jag får ju ständigt de här meddelanden och mejlen om att det här är bara ett PR-trick.
Eller att det är överdrivet.
Ja,
det jag också.
Men jag tycker man ska hålla två tankar i huvudet samtidigt.
Mm.
Hon är svårt sjuk. Man använder inte en syrgasapparat om man inte måste. Och det är väl nog, hon kan ju ha haft en privat mycket innan, och det kanske först nu vi ser det officiella sammanhang. Samtidigt kan man ha i åtanke då att ja, det är klart att det väcker empati med kronprinsessan, att hon har den. Och det är klart att det kanske också så här, väcker mer en sympatisk opinion till henne, möjligtvis. Mm. Men det är inte så att hovet använder det som ett PR-trick att utrusta henne med en syrgasapparat. Alltså där får man dra en gräns.
Men jag tror att det är många andra som kan också hålla två tankar i huvudet samtidigt i meningen att man har respekt och man som känner med henne, att man förstår att det här kräver en, liksom, en insats från hennes sida för att vara med. Att hon mår liksom inte bra, att hon är sjuk. Men samtidigt, det var inte okej det där med Epstein-filerna. Alltså att man kan hålla de tankarna ändå.
Ja, absolut. Och det får man inte glömma bort. Det har du helt rätt i.
Men okej, de här bilderna är ju viktiga för att påvisa en stark och stabil monarki. Men möjligen gjorde inte bilden det på samma sätt som då de har gjort liksom tidigare förklarliga skäl eftersom hon är sjuk, men också detta då att Ingrid Alexandra inte var med. Men det var några som också dök upp på balkongen. Det var Mette-Marits mamma, Marit Kjessem, uttalar man hennes efter? Och också prinsessan Astrids son Carl Christian Ferner.
Ja, men det här är lite roligt med nationaldagsfirandet i kungahuset i Norge. Man äter, och det är säkert i fler familjer, man äter korv med bröd och glass i stora lass, även på slottet. Så när kungafamiljen kliver ut på slottsbalkongen så dukas det upp en härlig lunch med just korv och glass då, där inne.
Ja, där inne, de står
nej, inte på balkongen, nej. Och då är stora delar av den här utökade familjen med, och såklart prinsessan Astrid och hennes barn.
Brukar de vara med?
Ja, så vitt jag vet i alla fall. Mm. Och då såg vi sonen Carl Christian Ferner i fönstret också.
Men jag tänkte att vi lite kort ändå skulle gå in mer på prinsessan Astrid. Framförallt med tanke på att man liksom också efterlyser fler personer som kan genomföra kungliga uppdrag. Kan då, tänker jag, prinsessan Astrids son vara liksom en potentiell hjälp till kronprins Håkon framöver?
Ja, skulle jag nog vilja säga.
Alltså att göra lite uppdrag. Han har ju rätt tufft.
Ja.
Eller är han inte av den rangen?
Nej, men bara för att klargöra då. För att Carl Christian Ferner, han är alltså son då till prinsessan Astrid, som är syster till kung Harald. Så Carl Christian är kusin då till kronprins Håkon och prinsessa Märta Louise. Och de har en nära relation. Prinsessan Astrid har alltid stått sin bror med familj nära. Hon är med på alla familjesammankomster. Hon representerar också i egen person ibland. Och ganska mycket tidigare. Hon var faktiskt Norges första dam mellan 1954 till 1968.
Mm-hmm.
För då, 54, så dog hennes mamma, prinsessan Märta. Och fram då tills att Harald gift sig med Sonja och sen ja, Sonja blev drottning, så var då Astrid den som representerade på det viset. Så hon är otroligt omtyckt. Hon är ju 94 år gammal nu, så att hon...
Det är verkligen en aktningsvärd ålder, ja, men, jag brukar säga.
Ja, men, och jag menar, kungaparet närmar sig ja. Också 90. Men Astrid har, hon har haft en del problem med hälsan, precis som sin bror. Och tidigare i veckan, då fick hon faktiskt en temporär pacemaker inopererad på grund av hjärtsvikt.
Men Carl Christian är ju då prinsessan Astrids yngste son. Hon har, totalt är de ju 5 barn.
Mm.
Och det är en stor familj då, lite på sidan av kungafamiljen. Men vad är det som gör att du tvekar då kring att kungafamiljen skulle kunna ta hjälp av då prinsessan Astrids barn?
Nej, men jag säger inte att det är omöjligt, men jag tror inte det är särskilt troligt. Det är ju så att Astrid förlorade hennes kungliga höghetstitel när hon gifte sig med Johan Martin Färner 1961. Astrid, hon är ju faktiskt äldre än Harald, så att hade de haft kvinnlig tronföljd så hade det ju varit hon som hade varit drottning idag.
Mm.
Men hennes barn har ju då inte samma status, de har inga titlar, de har inte representerat på det viset alls. Så jag kan inte se att det är aktuellt att plocka in dem på det
Nej,
viset.
Jag fattar.
De är ju mer ett stöd för familjen privat.
Mm.
Och jag menar, kusinerna är ju goda vänner och liksom umgås och så.
Okej. Men det är ju så att man behöver mobilisera en aning i Norge. För det här har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Och vi får vi får en hel del frågor om det här. För kungaparet jobbar ju på så mycket som du kan. Men det är som du sa, de är ju också liksom... jag menar, hur mycket ska man orka i någon mening?
Mm.
Och de har då sviktande hälsa. Och Mette Marit lika så. Och hon representerar ju bara när dagsformen tillåter det. Och är väldigt liksom knapphändigt sådär vad hon orkar med. Och Ingrid Alexandra är då i Australien. Men vi ska säga det, för vi sitter ju och pratar väldigt mycket utanför podden om kungligheter och diskuterar. Vi har ju sett hur Sverre Magnus nu mer och mer liksom lyfts fram. Han har blivit mer signifikant, alltså mer synlig i sin roll. Och det är ju ett tecken på att norska kungahuset upplever jag, att nu ska Sverre Magnus synas mer och ja, representera mer. I alla fall till Ingrid Alexandra är klar med sina studier. Hon ska ju vara där 3 år, va?
Mm.
Så hon har ju en del år kvar.
Ja, det har hon. Och prins Sverre Magnus, han bor ju numera i Norge igen. Det är slut med flickvännen sedan en tid tillbaka. De bodde tillsammans i Italien. Och här får jag säga tack till Carola som faktiskt mejlade och påpekade att nu får vi sluta säga att han befinner sig i Italien.
Förlåt Carola.
Förlåt Carola, rätt ska vara rätt.
För nu har ju du kollat upp detta noggrant.
Ja, ja, nej men jag pratade med en norsk kollega, verkligen så här kontrollera. Men visst, nu bor han i Norge, ja. Eller hur?
Mm.
Ja. Så han, ja, de börjar ju bygga honom. Han steppar upp, han tar sig an fler uppdrag. Håkon behöver den hjälpen.
Ja, och jag tänkte på det, för han var ju med där då på nationaldagsfirandet och han var med på balkongen. Det var ju han som bar då, som vi nämnde, Mette-Marit syrgasmask.
Mm.
Jag tycker, och när jag var en annan kollega till oss, en jättehärlig kollega, som sa så här: han har ju ett glow! Alltså han har på något sätt en helt annan, jag ska inte säga uppsyn, det är fel ord, men helt annan aura då.
Ja.
Alltså, nu har ju han växt till sig lite, han börjar bli lite äldre, men han har mer så här pondus och självklarhet, upplever jag.
Absolut.
Men vilken roll kommer vi i så fall få se honom mer i?
Jag tror man smyger in honom allt mer och mer. Och speciellt de här åren då när Ingrid Alexandra är utomlands. Sen, det återstår ju att se, för att om det är så att man på allvar och seriöst vill ha honom mer synlig, då behöver man ju skapa en plattform för honom. Kanske baserat på de intressen han har. Nu vet vi att han är intresserad av media, fotografi och liksom tv-produktion och sånt där. Kanske inte riktigt funkar.
Nej,
i en mer synlig
det känns
roll,
i alla fall inte så vanlig intresseplattform.
Nej.
Han får nog hitta på något mer kungligt.
Men jag menar, i Storbritannien så till exempel så stöttar ju William och Kate, teaterindustrin och filmindustrin och sånt. Ja. Så att det finns, man kan göra det på sätt så att
det kan ju också vara lite mer mot konsthållet, ja. Alltså kreativa konsthållet. Det har Absolut. Vi ju Prinsessan Estelles stiftelse. Vi har ju liksom olika. Det har ju ändå funnits ganska många även i svenska kungafamiljen som haft det intresset. Mm. Men okej, okay, jag undrar lite vad han gör till vardags. För vi hade ju denna diskussion tidigare om utbildning. Att man i Norge efterfrågar att han ska utbilda sig inom ämnesområden då som anses sig vara relevant om han ska representera kungahuset. Och det kan exempelvis vara statsvetenskap och att han då även kanske borde göra liksom militärtjänstutbildningen.
Ja, ja.
Eller militärtjänstgöring.
Ja, men jag tror norrmännen har ju fått... De blir så medvetna om att hovet nu stärker honom och plockar in honom i sin roll. Så det är klart att då kommer de här frågorna. Mm. Sen är väl inte det något som norrmännen till vardags går att fundera på. men det finns säkert en plan för honom, tänker jag.
Men du, jag lyssnade lite på en video med Fabian Stang. Han är norsk advokat, politiker. Han var Oslos borgmästare 2007-2015. Då kan man ju undra lite så här, jaha, varför pratar jag om honom i en kunglig podd? Men han medverkade tillsammans med den kungliga experten Caroline Wagle.
Mm.
De hade liksom ett snack, de sitter i en soffa och pratar. Hon bjuder in lite olika personer som är kunniga inom den kungliga sfären eller området. Mm. Och då, han tycker att Sverre Magnus ska ta betalt när han gör uppdrag. Vi tar och lyssnar.
Apropå det, alltså Sverre Magnus är nu på väg till att påta sig en del uppdrag.
Ja.
Där hoppas jag i grund att regeringen är lite klok och säger att okej, flott att du gör den jobb men då ska du också ha betalt för det.
Mm.
Så att inte han må vara lite konglig och lite fotograf eller vad det var snack om.
Ja. Han var typ på blåfarverket på ett jubileum på lördag och det såg ut som han tacklade helt strålande.
Ja, det gick väldigt bra. Jag tror att han kan brukas i många sammanhanger.
Det här var alltså då från Se och Hörs snack med honom och då med den kungliga experten Caroline Wagler. De uppmanar då till att Sverre Magnus ska ta betalt när han gör uppdrag. Och då började det så här, vänta, what? Får han inget apanage? Alltså, hur funkar det där?
Det är ju så att prins Sverre Magnus inte är en del av norska kungahuset. Han är en del av kungafamiljen men inte kungahuset. Och det är lite som med Madeleine och Carl Philips barn. De har ju den rollen också, de är inte en del av kungahuset.
Mm-hmm.
Och då kan det vara så att man bestämmer att apanaget går till typ regenten och tronföljaren med familjer. Om nu Sverre Magnus då ska plockas in och göra mer uppdrag. Det jag tror att han var ute lite grann efter Fabian Stang är att man genom att då betala Sverre Magnus för de uppdrag han gör, att man knyter honom så starkt i kungahuset att det blir liksom hans försörjning.
Och det blir mer tydligt.
Ja, mer tydligt att man vill liksom hålla honom hårdare knuten till...
Och man kan ju ställa andra krav kanske då. Också.
Ja, precis. Ja. Jag tänker, nu har inte jag lyssnat på hela samtalet, men jag tänker att det kanske är något sånt han är ute efter.
Vi ska hålla oss kvar i Norge, men vi byter lite fokus på person. Vi går till Marius Borg-Höjby. Han vill ju avtjäna den sista delen av sin häktning med då fotboja på Skaugum. Han har fått avslag då från tingsrätten och hovrätten. Vi pratade om det här i förra veckans avsnitt och nu har det kommit att han överklagat till högsta domstolen.
Jesus Christ. Jag är bara lite rädd liksom att Marius ska bli någon slags rättshaverist i detta. Han är inte där än. Han har all rätt att överklaga. Det är inte det jag ifrågasätter. Jag bara tänker, har han fått nej i tingsrätten och hovrätten? Kanske man ska nöja sig, men det gör han inte. Nej, och hans försvarsadvokat René Ibsen uppger då att ja, så här är fallet. Det var ju 6 maj då som Marius fick avslag från Oslo tingsrätt om begäran om att få fotboja och få vara på Skaugum då. Och det skulle han i så fall, han är ju häktad fram tills domen då meddelas den 15 juni har vi fått reda på det. Vid 9:30 ska den komma. Men ja, Marius driver detta nu då ända upp i högsta domstolen. Han skrev ju också den här debattartikeln i Nettavisen. att han anser att han inte blir rättvist behandlad.
Mm, precis. Han har hävdat då att det är mycket stressigt för honom att vara fängslad, att han har då begränsad social interaktion med andra människor, att det är utmanande för hans mamma att besöka honom på grund av då den dåliga luftkvaliteten i det gamla fängelset, det uppger norsk press.
Ja, som sagt, hovrätten går på tingsrättens linje. De anser att risken för nya brott är för stor, och det handlar mycket om det här att de är rädda att han ska bryta mot kontaktförbudet som man har mot sin exflickvän då, Frogner-kvinnan som hon kallas. Ja, de har ju kalibrerat med det här. De anser att risken är för stor. De säger nej till fotboja.
Men Jenny, hur ska det där gå? Alltså det är 20 maj, domen förväntas komma då 15 juni. Det är inte jättelång tid kvar.
Nej.
Och sen då om han får fängelsedom,
Ja, det där är ju jätteintressant.
Ja, men om han är så stressad och hävdar då att han mår verkligen inte bra.
Ja.
Ja, okej. Okay. Men i alla fall, i domstolens beslut så betonades det att Höjby har brutit mot besöksförbudet ett antal gånger, trots att han då har blivit medveten om konsekvenserna av att bryta mot dem. Överträdelserna skedde både efter att åtalet väcks och efter att rättegången inleds. Och sen så har vi ju också den här gällande debattartikeln i Nättavisen. Vill ni liksom förkovra er mer kring detta så kan ni lyssna på förra veckans avsnitt. Jag noterade en annan sak i helgen. Det här gäller också norska kungahuset. Det var en artikel i DN. Något som liksom... Jag har inte tänkt på det innan. Men jag kommer tänka på det med det här. Så jag kände att jag ville prata med dig om det. För på 1 maj så skedde en protestaktion. Eller vad man nu ska liksom kalla det i Norge. De var inte många. Men jag upplever det ändå som lite ovanligt. Det var en grupp demonstranter gick runt med plakat som nu är nog ner med solkungen. Och så stod det artikeln.
Solkungen, ja. Ja, det var ju. Ja, men ni som lyssnar vet ju att det var ju solkungen i Frankrike. Ludvig den 14. Han var väl någon slags envåldshärskare.
Han var väl rent av helt knäpp på galen.
Diktator, knäpp på galen. Ja, hur som helst. Jag skulle nog inte jämföra kung Harald med solkungen. Men ja, enligt artikeln då så var det föreningen Norge som republik som anordnade det här. Och det är väl en konsekvens av allt som har hänt i det norska kungahuset. Och då tänker jag främst på Mette Marits vänskap där med Jeffrey Epstein och allt som hänt kring det.
Men är det vanligt med sådana, vad ska man säga, mindre demonstrationer eller protestaktioner eller hur man nu ska definiera det när det gäller motkungligheter?
Ja, men ja och nej. Det finns ju republikanska rörelser i alla europeiska länder. Och det är klart att man tar chansen att göra sin röst hörd när tillfälle ges. Och det har de ju all rätt att göra, så är det ju. Men det är klart att det väcker uppmärksamhet beroende på hur man gör det. Men här var det ett 20-tal personer då, som deltog i den här 1 maj-demonstrationen. Och det är ju många skandaler och händelser som samspelar då till att Norges kungahus står och svajar lite grann. Eller ja, ganska mycket. Och ja, men Marius rättegång, Epstein och så vidare och så vidare. Märta Louise och titeln och sådär.
Och schamanen.
Men jag menar, jag ser ju när jag är ute och jobbar på fält, jag ser ju sådana här protestaktioner här och där. Jag kommer ihåg när drottningen hade sitt platinajubileum i London. Mm. Eller nej, det var faktiskt vid kung Charles kröning. Mm. Då var det ju stora grupper som demonstrerade så här, Not My King på stora plakat, okay, och så vidare. Ja. Även i Sverige. Och det kan ju vara så republikanska rörelser då, som när kungaparet ut och reser i landet, besöker städer. Olika städer, så ja, det kan finnas människor,
ja,
som står där.
Och det är inte
det är inga konstigheter, och de har rätt att göra det.
Ja. Mm. Men de har ju haft så mycket på sitt bord senaste året, norska kungahuset, vi vet ju det. Fortfarande så vill ju ändå en majoritet av det norska folket behålla monarkin, det visar ju siffror och så, men många vill inte se Mette Marit som drottning.
Nej.
Det här är ju svårt.
Men
alltså,
där tror jag man får tänka att man får se tiden an lite grann, för jag kommer ju också ihåg den här undersökningen som gjordes inte så länge sedan, där det var väldigt många då som tyckte att hon ska inte få bli drottning. Men det är ju ett dilemma, för att den dag som kronprins Håkon blir kung, då blir Mette Marit drottning. Och det är så det fungerar ifall hon inte själv då aktivt avsäger sig titeln. Men då står Håkon där själv i alla fall på sätt och vis, och det skapar problem med att ha en kung vars hustru inte då delar den här titeln med honom, eller statusen, att hon inte är drottning. och mina problem både protokollmässigt och i kontakter på högre nivå och med utlandet och så vidare. Så att den situationen tror jag är ganska tuff. Jag menar, kolla bara på kung Charles och Camilla. Där sa ju hovet rätt tidigt att hon ska aldrig få titeln drottning.
Just det.
Men drottning Elisabeth såg ju stora problem med det. Så att hon sa ju innan sin död att hon vill se Camilla som drottning. Och så blev det ju också.
Mm. Och i den rollen verkar hon?
Ja, och är numera omtyckt och uppskattad.
Mm, precis. Vi går över till Storbritannien och USA nu, för vi har nått som nyheten att prinsparet Harry och Meghan arbetar med ett mycket speciellt filmmanus. Det handlar om amerikanska soldater som tjänstgjorde i Afghanistan. Filmen bygger på boken No Way Out, The Searing True Story of Men Under Siege. Det är en memoar skriven av Major Adam Jovett, som ledde en enhet som gick under namnet Easy Company och som bestod då av brittiska soldater från Fallskärmsregementet och Royal Irish. De fick uppdraget att försvara en del av Helmand-provinsen. Soldaterna hamnade då i ett läge där de är kraftigt numerärt underlägsna talibanerna, och storyn utgår från den situationen som var mycket dramatisk.
Ja, det är ju Harry och Meghans produktionsbolag Archwell Production då som ansvarar för det här, för produktionen.
Oväntat!
Ja, ja.
Fast ändå inte.
Alltså, Harry älskar ju Försvarsmakten. Så på det sättet är jag inte förvånad. Jag tycker det här är spännande. Och vi vet ju att Netflix avslutade samarbetet med paret för en tid sedan. De har ju lagt ner Meghans matlagningsprogram efter 2 säsonger. De har sagt nej till en annan produktion. Och det var det som vi nämnde tidigare i samband med Madeleine där i början av avsnittet. Den här animerade filmen som Meghan vill göra. Den sa de ju nej till slut. Och Harrys dokumentärer, han har gjort en om hästpolo, så han har gjort en om sin organisation Invictus Games. De har inte haft så höga tittarsiffror.
Alltså, på tal om flipp och flopp, vi måste väl ändå säga att det blev flopp?
Ja, det måste vi säga. Ja.
I samband med att de avslutade sitt samarbete med Harry och Meghan så fick vi veta att Netflix har så kallat första king på parets programidéer. Netflix är inte förbundna att genomföra idéerna. Det handlar bara om att paret måste presentera sina projekt för dem först, så att Netflix kan avgöra ifall de vill ha projektet eller inte.
Ja, det som är mest spännande tycker jag med det här, om det nu går i lås, och, ja det verkar det ju göra då liksom, men det är ju att Harry faktiskt själv har tjänstgjort i Helmand i Afghanistan. Han var där mellan 2007 och 2008, sen var han tillbaka igen 2012. Han är ju jättestolt över sin tid inom Försvarsmakten och att han då har varit i aktiv tjänst. Sen sägs det ju också mycket då att han är otroligt ledsen och besviken över att han får inte bära sin uniform längre. Han har blivit fråntagen sina militära titlar sen han lämnar kungahuset. Han får inte bära de här medaljerna heller.
Mm. Och på tal om Harrys besvikelse över att då har förlorat sina titlar och att han inte längre då får bära sin uniform, så ska vi ta och lyssna på ett klipp där den tidigare kungliga butlern Grant Harold pratar om Harrys utträde ur kungahuset. Intervjun är gjord av Lad Bible Stories.
I was surprised Harry stepped back from work in Royal because I thought he loved the job. He loves meeting people. He's passionate about the armed forces. I do feel sorry for him that there's been occasions when he's not been allowed to wear, you know, his uniforms and his medals. Because let's face it, he served in Afghanistan. He's seen active service. So I do sometimes feel for him on that part. But I was surprised that they stepped away. And again, it's like, why did he step away? And we still don't really, deep down, we don't actually know. No one's actually kind of explained. And even though he's given examples and explained it, I think we're all still a bit confused as to what happened.
Ja, Grant Harold säger här att han blev överraskad när Harry lämnade kungahuset och att då var en arbetande kunglighet. Han trodde att Harry älskade jobbet och att få träffa människor och att han har starka känslor för det militära livet. Han säger även att han tycker synd om Harry som inte får bära sin uniform och medaljer. Men han konstaterar att många är förvirrade över Harrys beslut att lämna, att han då gjorde det, och att man faktiskt inte har fått någon ordentlig förklaring till varför.
Jag tycker nog att Grant Harold, han är väldigt diplomatisk när han ger sina kommentarer. Han verkar väldigt uppriktig och tydlig med vad han tänker. Han har jobbat för kungafamiljen, det är kanske därför han också håller sig någorlunda neutral. Men han får faktiskt en fråga om Meghan också. Och frågan är om hon hade en ärlig chans eller inte när hon gifte in sig i kungahuset. Vi lyssnar.
I think she did. I think she did stand at the very beginning. Everybody was so excited and thrilled, and beginning of a new chapter, if you like. And everybody, you know, thought this is going to be an amazing kind of fairy tale. The problem is she kind of went in and it probably wasn't quite what she imagined. I think because of her background and being from the States and with things obviously very different, and going into an organisation which is, let's face it, it's quite regimented, it's quite strict. I say there's a fun side to it, but there's also, there's long hours, they're quite long hours, and it's quite full on. So I think maybe it wasn't what she quite imagined.
Ja, Grant Harold, han säger så här. Jag tror att hon hade en ärlig chans. I början var alla så förväntansfulla och man såg det som ett nytt kapitel och som en fin saga. Men problemet är att det inte var så som Meghan trodde att det skulle vara. På grund av hennes bakgrund och att hon är från USA och att saker är så annorlunda här, så är det svårt att kliva in i en organisation som är strikt och reglerad. Det finns en rolig sida av jobbet, men det handlar även om många långa timmar och det är väldigt intensivt.
Ja, Grant Harold har ju blivit intervjuad av Led Bible Story som flera av kungahusets medlemmar. Han var ju då kunglig butler till kungaparet, men även till Prince William och Kate. Nu går vi över till Danmark, för på torsdags eftermiddagen så lades drottning Margarete in på Rikshospitalet, och det var ju på grund av att vad man först uppgav var hjärtinfarkt, och trots hennes ålder och att hon abdikerade så blev det, alltså det blev en ganska stor sak i Danmark det här.
Ja, men det blev det såklart. Margarete är fortfarande en jättestark symbol för det danska kungahuset. Hon representerade ju så sent som på vår svenska kungs 80-årsdag. Hon är otroligt älskad och populär i Danmark. Så ja, det är en stor sak att hon tas in på sjukhus.
Men hon blev utskriven igår tisdag. Men Jenny, hon har ju varit inlagd på sjukhus flera gånger de senaste åren. Men aldrig på grund av sitt hjärta. Då, utan 2025 blev hon inlagd på sjukhus på grund av bland annat en kraftig förkylning. Och 2023 genomgick hon en ryggoperation. Men varför blir det så stort i Danmark? Nej. Jag försöker liksom fånga det här. Ja. Vad är det som gör att danskarna älskar drottning Margrethe?
Ja, men dels för att hon satt på tronen väldigt, väldigt länge. Danskarna känner henne så väl. De har följt hennes uppväxt, hennes tid på tronen, giftermål, barn. Alltså det är ju en otroligt älskad och populär drottning. Hon regerade mellan 1972 och 2024. Och ja, men hon har ju varit en regent under en stor del av landets moderna utveckling fram tills idag. Så att, och att hon var så egensinnig också.
Det, ja, det var främst det jag tänker.
Ja, det var väl ingen annan som fick sitta och röka cigarett inne på operan. Eller, och ja, men jag minns att jag träffade henne på det här slottet Cakes som de har i Frankrike. Och då var vi var flera stycken från pressen och fotografer, och vi skulle få göra intervjuer, ställa frågor. Och det första som händer är att ja, men vi bjuds in till deras privata terrass och hon bjuder på vin. För prins Henrik, de hade ju vinproduktion på det här slottet. Supertrevlig och så otroligt jordnära. Och det var inget. Klart man skulle ha ett glas vin och stå och småprata, det var inga konstigheter.
Jag kommer ihåg min mormor när hon levde, hon bodde ju i Malmö.
Mm.
Och hon gillade ju kungligheter och sådär. Jag tyckte det var så roligt att förhöra när hon berättade om kungligheter när jag var mindre. Och hon gillade drottning Margarete mycket. Mm. Just det där för att hon var lite egensinnig och gjorde sin grej. Hon tyckte det var lite mer sprakande om det danska kungahuset.
Hon är sprakande och hon är så otroligt trygg i sig själv. Jag tror att det spelar stor roll.
Hon har för pondus, sa
hon. Hon har pondus. När jag började ställa frågor till henne och prata med henne, för jag ställde frågor på svenska och hon hade precis fått några frågor på franska. Hon är ju jätteduktig på språk. Och så var det som att hon kopplade inte direkt att vänta, nu pratar någon svenska. Hon pratar ju själv jättebra svenska.
Jaha.
Och då så var hon tvungen att, och då sa hon till mig lite skarpt så här. Vad sa du? Eller något så här.
Oj.
Men lite skarpt. Så jag tänkte, oj, ställde jag en konstig fråga nu? Och sen började hon skratta. För hon bara, ja, du talar svenska. Och då svarade hon då på klingande fin svenska. Liksom, för att
otroligt, det visste inte jag.
Ja, men hennes mamma var ju svenska. Drottning Ingrid, var ju prinsessa av Sverige innan.
Det var ju naturligt.
Ja. Så hon är väldigt med pondus, verkligen. Men också så nära till skratt. Det är härligt.
Lite egensinnig, sprakande och lite svängig.
Ja, lite svängig. Ja. Ja.
Okej, vi går över till Storbritannien och prinsessan Catherine, alltså Kate. Daily Mail har gjort en kartläggning över prinsessan och Wales dyra vanor och vad det då innefattar. Och det är allt från klädinköp, juveler, bilar, gåvor till barnens semester och mycket mer.
Det här är en diger lista, minst
sagt. Det tog mig en lång stund att ta mig igenom hela den där texten.
Och det är ju en uppskattning som Daily Mail har gjort. Det finns alltså ingenting nedtecknat från hovet eller familjen själv. Inga officiella dokument kring det här, utan det här är baserat på observationer. Så man får ta det för vad det är, helt enkelt. Men jag tycker ändå det är intressant utifrån vad som finns med på den här listan.
Mm. Och vad är det då man har räknat in i den här listan? Vi nämnde ju bilar och kläder.
Ja, då har man delat upp det i gåvor till barnen, bilar, kläder till barnen, hår och skönhet, semestrar, Kates personliga garderob, mat och shopping, gåvor till William och inredning. Så det är otroligt många detaljer i den här kartläggningen. Så vill man veta exakta summor på saker och ting, ja, gå in på Daily Mail och sök då efter rubriken What Kate spends her money on.
Mm. Tänk att få det jobbet utlagt på sig. Ja. Kan du göra en genomgång av...
Det är,
och det är ju en uppskattning, ska vi säga. Ja. Men kan du plocka ut några detaljer från kartläggningen? Så vi sköter vårt jobb och selekterar till våra kära lyssnare.
Ja. Ja, men det var många grejer fastna på. Men de hade då kartlagt vilka olika... Alltså inte helt och hållet privata bilar, men familjebilar får vi säga då, som paret kör. Och det är allt då från en Audi A3 till Land Rover. Och Land Rover är en klassisk, alltså nu är det min fördom här, en klassisk överklassbil i Storbritannien.
Jag är beredd att hålla med dig.
Men jag var ju tillsammans...
I alla fall vad man uppfattar.
Ja, jag var ju tillsammans med en britt under en tid i mitt liv.
Va? Det har du aldrig berättat för mig.
Så jag tillbringade väldigt mycket tid i London. Och första gången jag då körde... vänstertrafik, så hade vi fixat en hyrbil från Paddington Station vi skulle köra till ut på landet. Jag var ju livrädd att köra på vänstersidan.
Hade du en Land Rover då?
Nej, men vi körde genom Chelsea. Det är ju ett fint område. Då så sa min dåvarande pojkvän till mig efteråt, för jag var så jäkla försiktig när jag körde. Ja. Så sa han till mig så här sen efteråt att du hade ju lite tur där, för att din ena backspegel höll på att nudda en Chelsea truck. Jag bara, vadå Chelsea truck? Nej, men då kallar de bland annat då Land Rover, de här stora suvarna. Mm. Som ofta då hemmafruarna, de här rika hemmafruarna kör för Chelsea truck. Därför att de finns överallt på de här gatorna i de fina områdena. Ja. Och även då på landet såklart. Men nog om det.
Nej, det där vill jag höra mer om sen senare, bara så du vet.
Men,
you won't get off hook.
Nej, jag ska berätta. Ja. Men Kate ska även då ha gett bort en av de första bilarna de hade då, en Volkswagen, gav hon bort till sin bror James när han var runt 20 år gammal. Det står också att Kate även haft en Jaguar, en eldriven sådan, 2019. Så det har varit många bilar som kommit och gått.
Expensive. Mm. Eldriven Jagga, den händer grejer i plånboken då. Ja. Okej, jag har ju också tjuvkikat i den här listan som jag nämnde. Och en sak som slog mig var hur otroligt dyra barnens skoluniformer är. I Storbritannien så är det ju mycket vanligt med skoluniformer, och speciellt då i privatskolor. Och för alla tre barnen har Kate betalat cirka 27 600 kronor per år. Bara för kläderna. Samtidigt så är det kläder man använder väldigt mycket. Så.
Ja, det kanske är skäligt. Men Kate, hon lägger också ganska mycket pengar på hår och skönhet. Och hon går till den kända frisören Rossano Ferretti. Och ett besök på den salongen kostar runt 7550 kronor.
Som hittat.
Ja, det är ju dyrt att gå till frisören.
Fast man vet ju inte om hon betalar fullt pris. Det kanske är liksom...
Det är sant.
Marknadsföringen är värd mer.
Ja, men är man prinsessa så går man rätt ofta till frisören, eller frisören kommer till henne. Och hon fönar ju även sitt hår. När det är officiella grejer så här. Man har även listat en hel del kläder som Kate köper. Det säger jag inte så himla mycket om, för att det handlar mycket om representation och sådär. Men jag hajade till på en helt vanlig tröja. Helt vanlig tröja. Kate bad den i en video där hon berättar att hon har fått en cancerdiagnos. Prislapp, 8000 kronor.
Ja.
Nu kanske jag är lite mer ekonomiskt lagd än så. Ja. Men jag skulle ha jättesvårt att lägga 8000 kronor på en tröja.
Men då kan man ju tänka sig vad en galaklänning går på. Men okej, men vi ställer så här. Var kommer då pengarna från som finansierar den här livsstilen?
Jo, pengarna kommer från Privy Purse och det är alltså pengar från prins Williams hertigdöme Cornwall. Och det är ganska många miljoner vi pratar om varje år. Det här är uppe till diskussion i Storbritannien ganska ofta. William får då runt 276 miljoner per år från Cornwall. Och det är pengar, alltså han får ju del av appanaget också, skattepengar. Men Cornwall-pengarna, alltså Privy Purse, finansierar hans privata liv.
Mm-hmm.
Så skramla runt med 276 miljoner kronor per år är väl ganska
var
trevligt.
Är det här, vi pratade väl om det i något avsnitt, var då de här pengarna, Cornwall-pengarna, var de liksom kommer ifrån? Varifrån man inbringar dem? Och var inte det så här hyror och liksom
hyror?
Det lokala näringsliv?
Alltså, absolut.
Var konstigt upp.
Ja, det är väldigt speciellt. Men kungligheterna lever ju väldigt gott. Och då är det ju, regenten har ju Lancaster och tronföljaren har då Cornwall som de får pengar från. Det sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Ja, det är en gammal uppgörelse.
Ja. Men Norman Baker då, som är författare till flera kungliga böcker, säger till Daily Mail att det går inte att få reda på exakt hur mycket pengar som prinsessan Kate lägger på till exempel klänningar. Det är omöjligt, det är inga offentliga uppgifter. Men enligt Baker så var totalsumman uppskattad då för 2012 cirka 692 000 kronor som då gick till Kates kläder.
Oj, vad mycket
per
pengar.
År. Det är mycket pengar.
Otroligt ändå. Jag hade nog i och för sig gjort samma sak om jag vore hon. Eller jag vet inte. Jag vet inte. Det är svårt liksom. Alltså, när det är så mycket pengar så är det så svårt att, jag kan inte ens liksom visualisera eller försöka leva mig in i känslan av att ha så mycket pengar. Man kanske liksom tappar nog lite relationen till pengarnas värde. Men det kanske hade varit lämpligt för henne att vara lite mer modest ändå. För jag tänker att det där kan sticka i folks ögon.
Mm, såklart. The Sun, de har avslöjat en annan sak. Och det är hur mycket Kate och William betalar i hyra. Och då pratar vi om Forest Lodge i Windsor. Alltså det här huset som de kallar för sitt forever home. Alltså huset de ska bo i resten av sina liv. Och summan har då tidningen fått via dokument som blivit officiella. Och där stora huset ligger ju Windsor Great Park. Det har 8 sovrum. Men i USA och England så räknar man ju sovrummen. Det säger någonting då om storleken på huset. Men det har ju då väldigt mycket fler rum. Ja. Det är ett jättestort hus, ett mansion liksom. De har skrivit ett hyreskontrakt på 20 år. Och hyran ligger då på 3,8 miljoner kronor. Alltså runt 316 000 kronor i månaden. Nu höfter jag bara.
Alltså nu ska jag erkänna, jag tog fram mina räknare.
Ja.
Alltså detta hade jag inte klarat av i huvudräkningen.
Utan ja.
då tänkte jag så här, okej, 316 000 kronor i månaden.
Mm.
Gånger 12.
Ja.
Gånger 20.
Vadå gånger 20?
Att hyreskontraktet var ju på 20 år.
Ja, vad de betalade på 20 år.
Och då fick jag upp det till 75 miljoner 840 000 kronor.
Ja.
Det är sjukt mycket pengar.
Det är sjukt mycket pengar.
Men det drabbar ju ingen fattig.
Nej, och jag menar med alla de här private purse-pengarna från Cornwall så har ju William råd att betala det.
Mm. Vi ska lägga till en liten rolig detalj innan vi avslutar det här avsnittet. Vi fick ett meddelande från Elsa som lyssnade på det avsnitt där vi pratade om kungens portfölj. Kommer du ihåg det när du berättade den här portföljen som han alltid har med sig på alla resor och aldrig släpper ur sikte när han reser? Elsa berättar att den kungliga portföljen kommer från Bölebyns garveri i Öjebyn i Piteå kommun. Och det ska vara en mycket exklusiv portfölj som kostar runt 5 000 kronor i nypris.
Det är ju jättespännande.
Alltså det är så roligt med våra lyssnare då.
Alltså ni är så smarta och kunniga. Och det är såklart att kungen har en svensk tillverkad portfölj. Och jag såg, för jag kollade upp just den här modellen. Han hade tydligen med sig den till Indien när han var där på besök. Han har ju också en annan modell med mer stadigt handtag eller typ. Och det är den som man dagligdags då har även på resor och på flyget. Sådär. Han har kanske ett par stycken att välja mellan.
Så kan det vara. Lite beroende på sammanhang och görmål för dagen.
Ja.
Du, Jenny, vad härligt det var idag.
Ja, men jättehärligt att snacka kungligt.
Och som vanligt, vi planerar ju för lite frågeavsnitt framöver. Vi börjar ju närma oss också sommaren, så vi ska bunkra upp en lite härliga frågeavsnitt. Så skicka gärna frågor, vi tycker det är jättekul. Kungligt@aftonbladet.se.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.